I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Podplay.
Alltså det här är ju första riktiga snacket om boken.
Kul.
Ja.
Tycker jag då.
Ja.
Då känns det som att jag får det nyfräsch.
Ja, men precis. Men,
och lite
ovan och lite så här. Ja.
Tre generationer, mormor, mor och dotter. Tyskan Elise i krigets 40-tal, invandraren Marta i frigörelsens 60-tal och så svenska Annie i ett 80-tal när ingen längre vill minnas eller prata om det som varit. Det här är den superintressanta ramen för Veronica Malmgrens roman Elise och allting därefter. Och Veronica är dagens gäst. Sen blir det klassiker i ny kostym när Mattias Timande kommer hit och tipsar. Välkommen till Samtal om böcker. Det här är avsnitt 22 och jag heter Lisa Tallroth. Välkommen hit till Samtal om böcker.
Tack så mycket.
Den här romanen, Elise och allting därefter, den läste jag i två andetag. Jag började lite för sent första kvällen. Så att jag var tvungen att sluta för att klockan hade passerat midnatt. Så den tog jag resten dagen därpå. Har du kunnat skriva den på det sättet också? Det tror jag inte.
Nej, nej, det har jag inte.
Nej.
Nej. Nej, men jag började ju med de första texterna som blev den här romanen kanske för 10 år sedan.
Alldeles strax efter din debut då kanske. För det här är ju inte din första. Det är ju nu då nästan 11 år sedan, va?
Som ja, 11 år sedan.
Gracie ja. Kom, som var din debutroman. Och som fick väldigt mycket lovord och blev sådär, hylla debutant. Och alla skrev, jag är så nyfiken på hennes nästa bok. Men den som väntar på något gott.
Mm.
Och det är kanske är det livet som har kommit till
mig. Ja, det är livet. Ja. Alltså barn, jag har fått 2 barn under tiden. Jag har jobbat, alltså jag började också jobba heltid som psykolog. Och jobba inom psykiatrin. Nej, men det var svårt att skriva då. Mm. Ja, så. Och sen så... Ja, men så tänker jag att det blir så svårt också att hålla på och dutta. Liksom, ja, men så här, skrivit lite här. Jag har ändå jobbat liksom, med att... Alltså jag har försökt skriva under tiden. Mm. Men sen så kanske det går 2 år emellan. Mm. Så här, att så här, röra det där.
Vem vet, kanske har den blivit bättre av att ligga och mogna. Det vet vi inte. Det här är en berättelse som rör sig på 4 olika tidsplan. Och den börjar i slutet kan man säga, men den historiska kronologin den startar i oktober 1944 i staden Angerburg som då ligger i Ostpreussen, det som under kriget var en del av Tyskland och idag hör till Polen, så vi är verkligen långt ute på östra kanten, nära den ryska gränsen också. Och här bor 20-åriga Elise med sin familj, ja, och lever ett vanligt liv där helt enkelt. Och sen kommer vi att få följa Elises dotter Marta som när hon är i motsvarande ålder i 20-årsåldern och året har hunnit bli 1964, då rymmer hon till Sverige med sin gifte och betydligt äldre pojkvän och de har en ganska vild nybyggaridé om att ge sig ut i den svenska jämtländska skogen och helt enkelt börja bygga och odla. Och sen är det då den tredje generationen, Annie, som vi dels möter när hon är barn under en semesterresa i Tyskland. De är tillbaka för att träffa släkten där. Och sen också Annie som vuxen. Och de här, alla de här fyra lagren varvas genom boken. Mm. Och vad är upprinnelsen till den här historien?
Ja, men jag tror att när jag skriver så vet jag nog inte riktigt vad det är det ska bli till slut. För mig så börjar det nog med en bild eller någon scen som jag får i huvudet. Och i det här fallet så började det med Elise där på den här bion där hon jobbar. Och jag såg liksom röda sammetsdraperier och cigarettrök och så. Så det började med historien om henne. Och jag tror att jag tänkte att jag skulle skriva någon slags kärlekshistoria då. Så jag började med det. Och så samtidigt så höll jag på och skrev på andra saker. Jag skrev om den här Marte som när de åkte i bilen norrut och skulle slå läger och så. Alltså även om jag skriver och bara försöker vila i att det kommer landa någonstans sen. Alltså så tänker jag att någonstans så måste man ju ta ett steg tillbaka och kolla vad är det jag håller på med. Och när jag gjorde det så jag tyckte mig se att de hörde ihop. Och det gjorde att jag kom vidare och att det föll på plats. Att jag tänkte så här, det är inte en kärlekshistoria, det är istället relationerna de emellan som spelar roll i det här. Och så blev det till slut den här romanen då.
För nu kan man ju tänka verkligen att du har velat skriva en berättelse om relationen mellan generationerna och mellan mödrar och döttrar och mellan systrar. Det är ju kvinnor i alla de här leden. Och dessutom under en historiskt väldigt speciell tid, nämligen alldeles vid krigsslutet. Mm. Men det var inte egentligen så det började då, som en sån idé?
Det var inte så det började, men Nej. Det var ju det blev. Ja. Och vad det kommer ifrån från början också är ju att min mormor, precis som Elise i romanen, bodde i Ostpreussen. Växte upp där och blev tvungen att fly mot slutet av kriget, precis som Elise gör i romanen.
Vad är det som har intresserat dig med det ödet och den historien?
Ja, jag tycker att det är svåra frågor. För att jag vet inte, det vet jag inte vad det är som har från början.
För på sätt och vis så står ju du, precis som väldigt många i eftervärlden, både författare och andra, inför den här frågan om hur de vanliga tyskarna, vad gjorde de och hur var det här möjligt? Det är ju de här frågorna som dyker upp. Och det kanske du också har funderat på. Vad är det för slags familj du har skildrat då, om vi börjar där?
Ja, nej men det är ju en, som du säger, en vanlig familj där den äldsta brodern är ute i krig och där det inte finns någon, det är inte så att de är med i någon motståndsrörelse eller i romanen ens reflekterar.
Är de nazister?
Ja, men det tänker jag att de är, precis som alla andra var. Alltså jag tänker att jag ändå har behövt, i och med att det handlar om Elise här, så har jag behövt hålla mig lojal med hennes perspektiv och att skildra det ur hennes synvinkel. Och jag tänker att hon nog inte reflekterar så mycket över det här, utan för henne var ju tyskarna hennes folk.
Och det som är hotet under i boken här och i slutet, vi befinner oss ju i slutet av 44, början av 45, det är ju så då att Röda armén ska komma. Och det gör de ju också, som bekant, och det är ju inte så långt ifrån gränsen för deras del, så de behöver ju ta sig därifrån och det är en flykt vi får följa. Men har jag bara, eftersom din mormor också har då ett liknande öde, har du kunnat prata med henne om den här tiden och den här flykten?
Nej, alltså min mormor dog för nästan 20 år sedan nu. Så att vi har inte pratat om det här. Och det här har också i min familj varit en sån ett sånt ämne, och då menar jag inte min närmaste familj med min mamma och sådär, utan i släkten så har det ju varit någonting som man inte pratar om. Och det är ju också någonting som jag har velat skildra i romanen, att men det här med tystnad och att inte kunna, egentligen att inte kunna kommunicera kring det man har varit med om och vad det gör med en. Och hur det då har, hur det påverkar relationerna i den här familjen.
Vad är det man inte pratar om, eller ni pratar om i din släkt? Vad är det ni inte pratar om?
Man pratade inte om kriget, därför att det var för jobbigt att prata om. De pratade inte om vad de hade varit med om. Ja.
Har den här skuldfrågan just kring att vara tysk, är det någonting som har varit svårt att prata om i din släkt också?
Det har man inte heller pratat om. Och jag tänker, ja, men för de som kom då från de här områdena, så blev det nog extra svårt, extra snårigt, tänker jag. De var ju offer på ett sätt. De blev flyktingar och tvingades lämna sina hem och kunde aldrig komma tillbaka dit. Och sen så levde de ju, ja, men, som flyktingar i sitt eget land, kan man säga. Och samtidigt så var de tyskar och förstås liksom hade del i den här kollektiva skulden. Ja, men, och det måste ha varit väldigt svårt att hantera.
Det finns en plats som kommer att spela en stor roll i alla de här tre kvinnornas liv. Och den var väldigt intressant, tyckte jag. För jag har ju varit en del i det här området på Jyllands västkust. Men jag kände faktiskt inte till Oxböll, som det heter. Och nu när jag har läst sin bok så förstår jag också lite varför jag inte kände till det. Därför att egentligen först nu som man även i Danmark har återigen börjat prata om den här platsen och ska göra någonting med det. Men berätta, vad är det här för ställe, Oxböll?
Ja, men precis. Precis som den här delen om Ostpreussen är en ganska okänd del av andra världskriget för många, trots att det var en sån jättestor, ja, men vad ska man säga, folkvandring, där det var nästan 2 miljoner människor som evakuerades och fick lämna sina hem och så. Det känner väldigt många i Sverige i alla fall inte till, men man känner inte heller till det här om att Danmark, som då kanske hade 4 miljoner invånare, något sånt, att de tog emot jättemycket tyska flyktingar. 200 000 ungefär.
Precis där i slutskedet när det fortfarande var ockuperat.
Ja, men precis. För att under, ja, både när det var ockuperat, men också efter krigsslutet, så kom det väldigt, alltså så fortsatte tyskarna att komma dit. Och då levde ju de allra flesta av de här i flyktingläger. Och då var Oxböll ett av dem.
Ett gigantiskt läger. Det var ju som en hel liten stad nästan, med, och dessutom egen, ja, sjukhus och kyrkogård och den typen av...
Mm. Kyrkogård och skola och bio. Och jag läste ju någonstans att det också, så stort som det var, så räknades till en av Danmarks största städer under en period då. Och sen så, på den tiden så ville ju danskarna av förklarliga skäl inte ha tyskarna kvar i landet. Så det pågick ju ett arbete med att försöka få tillbaka dem till Tyskland. Men väldigt många av dem som var där hade ju inget land att återvända till.
Nej.
Så.
Och det är där Elisa hamnar, och det är sen dit som det här platsen som spökar både för Marta och för barnbarnet Annie. Och du kanske också har varit där i modern tid?
Nej.
Inte?
Nej.
För jag var tvungen att googla, och det har ju du, vet ju du också då, att nu så håller de ju på att göra i ordning detta för att det ska bli ett stort museum. Kring precis det här som du har beskrivit, kring den här lägertiden. Men under många år, under 80-90-talet, har det ju bara varit stängt militärt område. Men kom din mormor till Oxböll?
Precis. Så hon och hennes familj kom dit, och ja, men precis som Marta i romanen så är min mamma född i det flyktinglägret.
Men du fick aldrig egentligen höra din mormor berätta om den tiden, eller det har inte funnits någon någon vittnesmål så att säga i din släkt från den tiden?
Det har funnits ett brev. Hon skrev ett brev på dagen när det var 50 år sedan. Alltså när det hade gått 50 år att sedan de flydde. Så skrev hon en kort sammanfattning av det som de hade varit med om. Men utöver det så har hon och jag aldrig pratat om det.
Till vem skrev hon det brevet?
Hon skrev det till mamma och mig och min syster.
Det är ju ändå ett ganska värdefullt dokument. Absolut. I sammanhanget, förstår jag.
Ja, men det är det ju. Uh-huh. Och sen så går ju inte det in i... Alltså jag tänker att det man skulle vilja veta är ju liksom detaljer och mer. Det är en ganska liksom rakt på sak skildring liksom. Så.
Men det har du kunnat använda ändå när du har sedan byggt upp den här världen som är i Oxböll?
Det har jag kunnat göra, men det har ju också varit så att alltså, vissa saker som min mormor var med om har inte platsat i romanen och tvärtom. Alltså att Elise har behövt få utvecklas i sin egen riktning och vara med om saker som aldrig hände som de i min släkt.
Mm. Det är författarens frihet.
Ja.
Den ska man vara rädd om.
Ja, men precis. Nej, men så att jag har ju använt mig av mina egna föreställningar, men jag har också försökt ta reda på saker. Alltså gjort ganska mycket research. Min tyska är ju inte jättebra, så att jag har ju liksom tragglat mig igenom en del böcker om Ostpreussen och men framförallt den sista tiden där och så.
Din mamma pratade inte tyska med dig när du var liten?
Jo, hon gjorde det när jag var väldigt liten. Men alltså man hade ju inte riktigt den här kunskapen då om tvåspråkighet och så. Så att de var nog rädda. Alltså precis som man hade ju någon föreställning om på 80-talet att man inte skulle... Alltså att man skulle bli halvspråkig istället för tvåspråkig och inte skulle lära sig ett språk ordentligt.
För de skriver ju faktiskt i förlagspresentationen här att du har hämtat inspiration från din egen familj. Är det fler kopplingar här som...
Ja, men precis. Den där formuleringen...
Lite hemlighetsfull.
Ja, men det är det. Och kanske också för att inte på något sätt lova för mycket eller säga för mycket. Alltså att, för det går ju inte att säga att det här skulle vara based on a true story eller så. För det skulle... Ja, men alla de här karaktärerna är ju fiktiva och får göra sin egen grej. Men Marte, den här historien om hur hon kommer till Sverige och ska sätta upp det här lägret i Jämtland, det har ju vissa likheter med hur min egen mamma kom till Sverige också. Även om... Ja, de historierna skiljer sig åt ganska mycket ändå. Men där finns det också en koppling.
Och sen har vi den tredje generationen, Annie, som då föds i Sverige och försöker förstå vad som har hänt före henne. Att försöka avläsa sin mamma och sin mormor och förstå någonting som egentligen aldrig berättas för henne på något begripligt vis.
Nej, men precis. Ja, men hon går ju runt där på den här semesterresan på 80-talet i Tyskland och hör saker och lyssnar på vad de vuxna säger. Och det blir ju något slags pussel i och med att ingen säger någonting riktigt rakt ut och berättar vad det är som händer. Så får hon lägga sitt eget pussel. Jag tänker att det är så där också när man är barn, att vuxna pratar om saker och att man som barn kanske inte alltid kan förstå heller allt det här med vad äldre släktingar har för relationer till varandra och vad som har hänt innan och hur det hänger ihop.
Mm. Tror du att det kan väcka någonting? Jag tänker på att det ändå kan finnas människor i din ålder eller i din generation då som har lite kanske liknande erfarenhet av att ha en sån här tystnad i släkten. Jag menar, det finns ju massa människor med tysk släkthistoria i Sverige också som kanske har liknande erfarenheter.
Ja, men det kan det väl säkert.
Det känns ju orimligt att säga att du och liknande barnbarn skulle bära en skuld för vad som hände i Tyskland under kriget. Men tror du att den ändå kan finnas där? Att man drar sig för att säga att min mormor var tyska?
Mm. Jag har aldrig dragit mig för det. Alltså det har inte... Jag har själv inte känt av den skulden.
Är det långsökt att tänka att det skulle finnas?
Nej, det tycker jag inte. Alltså jag tänker att det beror på vad det är för familj och vad man är för person också och hur benägen man är att ta på sig den skulden kanske.
Mm. Är du intresserad av det, den frågan?
Ja, jag tycker att den är jättespännande och det är väl därför det har blivit en roman om det också. Även om det i den här boken faktiskt inte handlar så mycket om det här med efterverkningarna och skulden. Utan det finns väl liksom där i bakgrunden bara. Men absolut, alltså jag är ju född på 80-talet och det var inte så himla länge sedan som andra världskriget var då. Alltså det låg ju mycket, mycket närmare i historien än vad vi kanske tänkte då också. Alltså det måste ha varit närvarande på ett sätt som jag tänker att jag som barn absolut inte uppfattade. Och att min mamma då föddes ju precis vid krigsslutet. Och hon var ju, alltså när jag föddes var hon yngre än vad jag är nu. Det var inte så länge sedan.
Så när började du intressera dig för din tyska historia?
Jag tänker att det var i samband med att jag började skriva det här.
Mm, det är ju sent.
Jo, men det är klart att jag har också vetat om det här och det har funnits ett intresse för det. Men jag har inte gått in i det på det här sättet förrän jag började skriva på det här. Och så tänker jag också att att de här tankarna kommer mer när man blir vuxen. Kring ens egna föräldrar och hur det var när de var yngre och i samma ålder och så. I alla fall har det varit så för mig att jag liksom börjar tänka tillbaka mer och se sammanhang och perspektiv mer när jag har kanske blivit äldre och mognare. Mm. Mm.
Men du är ju intresserad av hur människor fungerar eftersom du är psykolog, tänker jag. Hur hänger de ihop, de här bitarna, författaren Veronica och psykologen Veronica? Hur hänger de ihop?
Men jag tänker att att både skrivandet och att vara psykolog, alltså att det handlar om att utforska. Och då, det känns som att jag säger en sån superklyscha vad gäller skrivandet. Men jag tänker, vad är det om det inte är att så här, försöka få syn på saker, försöka ett sätt att se på världen. Och samma sak tänker jag med psykologyrket också. Alltså att det gäller att så här behålla sin nyfikenhet och att inte bli för tvärsäker. För att då kan det bli farligt. På det sättet så är de ju lika.
Jag tänker så att det är ganska lätt att se att du har nytta av dina erfarenheter från psykologin i ditt skrivande. Kan det vara tvärtom? Att din författarperson kan hjälpa psykologen?
Så har jag inte tänkt. Vet inte. Kanske att jag har lätt för att liksom formulera mig i skrift och att det kan vara en användbar egenskap. Men jag vet inte, jag kanske måste klura på den.
Mm. Mm. Nu ligger den precis här färdig. Jag vet inte, vad har du för relation till boken just nu? Har du släppt den? Lever du fortfarande med de här människorna som du har gestaltat? Eller?
Jag lever inte liksom i den här texten längre. Men jag tror, alltså jag tänker precis som det här att det kan ta en stund att inse vad det är man håller på att skriva på, så
kanske det också tar en stund att så här, se vad det är för färdig bok det har blivit. Och att det är jag ju bara i början av att, att liksom komma fram till. Du och jag pratade om att den här boken har ju inte ens kommit ut än. Så att jag har ju fått väldigt få läsarreaktioner än så länge. Och någonstans så föds ju texten också i relation till läsaren och vad som, ja, men vad som händer i en läsare och vad de kan se. Och så här, har du tänkt på det här? Ja, men det kanske jag inte har gjort. Jag tror ju det nu, men det går inte att veta förrän jag får de där reaktionerna.
Är det nödvändigtvis så himla kul att alla andra ska läsa ens bok? Man tänker ju att det är det som alla författare vill. Men man kanske blir lite störd också.
Nej, men man tänker ju, alltså, det är klart att jag vill att så många som möjligt ska läsa. Men så här i början är det ju väldigt alltså nervöst att någonting som har varit bara mitt och ett fåtal andra personers, att det ska få, men att det ska få sitt eget liv. Och att jag inte har kontroll över det längre. Jag har ju ingen kontroll över de här läsningarna som kommer göras.
Elise och allting därefter finns snart ute. Veronica Malmgren, tusen tack för att du kom hit.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Mattias Timander. Är du installerad?
Ja.
Lurar, mikrofon och böcker.
Ja.
Du är redaktör på Selma Stories. Vet allt om vad som är aktuellt nu i bokvärlden.
Mm. Ja, inte allt.
Nej, men en hel del. Och du har tagit med dig ett gäng klassiker med lite ny kostym.
Mm, precis. Jag vill börja med en bok som kommer först i augusti faktiskt. Men man bör hålla ögonen på den redan nu, för den här kommer, med den här boksläppet så justerar vi liksom vår litterära kanon.
Oj.
En bok som har blivit bortglömd lite grann, men som kommer tillbaka nu, och den kommer tillbaka starkt. Passera av Nella Larsen. Den är ju hyperaktuell, för den har filmatiserats också på Netflix.
Just det, Passing, tror jag den heter där då.
Stämmer. Det är Tessa Thompson och Ruth Negga som gör en fantastiska rolltolkningar i den här Netflix-filmen. Svartvit film som tar upp den här väldigt starka historien som har allt, vill jag säga. Romantik och spänning och rasfrågan som är ju det som boken tar upp.
Den här kom vi ju att prata om när vi läste Britt Bennets Hjärtelinjer, när det nu var i våras. För det finns lite släktskap mellan de här berättelserna. Och jag tror väl även att Britt Bennett har fått skriva förord i den här nyutgåvan av Nella Larsens Passera.
Ja, det är en bok som handlar om två svarta kvinnor som lever två helt olika liv. Men de bor båda i New York 1920-talet. Det är ju boken kom 29, tror jag. Och Passing handlar ju, det är just det här racial passing som ett fenomen, att som svart kunna passera som vit, att ändå liksom vara, kunna leva i de miljöerna. Så det är en väldigt stark historia, jag verkligen längtar till augusti när den kommer på svenska för första gången.
Men det finns sånt som är ute redan nu också.
Mm, Utvandrarna av Willem Moberg som går på bio nu.
Har du hunnit se den?
Nej, jag har inte hunnit se den. Lisa Karlehed och Gustav Skarsgård och Tove Lo till och med i den filmen. Den måste man se.
Jag har hört mycket känslor kring den nya filmatiseringen. Finns det de som säger att det kanske är bäst att inte ha sett någon annan version?
Just det.
Då är det lättare att hantera denna nya. Men boken, den är precis densamma, eller
den
hur?
Den är densamma. Det är Willem Mobergs klassiker från 49. Och jag tycker man kan lyssna på den här i ljudbok faktiskt. Magnus Rosman har ju läst in den väldigt fint. Alltså den här historien om Karl Oskar och Kristina, så stark. De tar sitt pick och pack och lämnar Sverige. Alltså tänk dig, Lisa, den här avresan över världshav i hopp om att finna lycka. Man vet inte alls hur det kommer bli, men man har hört att det finns något bättre där på andra sidan jordklotet. Och ja, det är ju svårt, även om det är en något anakronistisk tanke, men det är ju svårt att inte dra paralleller till flyktströmmar idag, alltså när man läser den här historien.
Ja, och att påminna sig om att det inte är så länge sedan som det var svenskar som var migranterna.
Precis, och då Sverige var ett u-land i princip. Utvandrarna Willem Moberg.
Vilken snygg bok som ligger där.
Ja, just den här, min bok här, den har några år på nacken nu. Men den här kommer igen i ny utgåva nu av ett litet förlag som heter Trut Publishing. Det här är ju min favoritbok. Gustave Flauberts Madame Bovary. Alltid aktuell. Kommer alltid i ny utgåvor. Olika pocketversioner. Finns en jättefin ljudboksinläsning även där av Irene Lind. Och den här senaste översättningen av Anders Bodegård, som är den som ges ut nu, den har ju också förord av Sara Danius, som är så fint, där hon berättar om hur Gustave Flaubert faktiskt åtalades för osedlighet. Alltså Emma Bovary i boken, hon är ju inte bara otrogen mot sin man, hon är också en opassande mor. Och den här, särskilt de här scenerna, jag tänker på till exempel den där hon åker med sin älskare över gatorna i Paris. Aj, den var svår att smälta för läsarna då när den kom 1865.
Tack för idag. Vi hörs om en vecka igen. Då är Maria Adolfsson gäst och vi ska till Doggerland. En liten önation i Nordsjön mellan Storbritannien och Danmark. Ja, den finns ju inte på riktigt förstås, eller vad man nu ska säga. På riktigt känns det i alla fall i Maria Adolfssons romanserie Doggerland. Och nu kommer femte delen, Fallvind, och det ska vi prata om nästa gång vi hörs. Ett avsnitt som finns ute på fredag för dig som har gratisappen Podplay och på lördag på alla andra ställen. Följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Tarrot. Hej då!
Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
Podplay.